Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 261. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej!
Hallå!
Vi är fortfarande digitalt sammankopplade. Men jag har hört, Max, att du har varit på redaktionen.
Det stämmer.
Jag var inte här då.
En stund. 20 månader och en dag senare.
Ja, hur kändes det?
Konstigt. Så är det väl. Nej, det är klart att vi alla önskar att allting ska vara helt normalt igen, så är det ju. Men det var kul att vara uppe och det kommer ju bli mer av det framöver naturligtvis. Hoppas vi, så det inte blir bakslag.
Ja, det är bra. Studion står här och väntar.
Det är bra.
Idag så ska vi prata om Malmö FFs förestående match i Champions League mot Chelsea. Vi ska prata om den allsvenska omstarten och matchen i Östersund. Vi ska prata lite om det landslagsuppehåll som har varit under tiden. Men allra först så ska vi prata om onsdagskvällens cupmatch. MFF blev klara för gruppspelet, vårvinterns gruppspel i Svenska cupen, genom att vinna borta fast hemma mot Division 2-laget Onsala med 5-1. Och vad finns att säga om denna matchen, Max? Är det liksom en axelryckning eller är det... Ja.
Jag tycker egentligen det finns ett par olika delar i den. Jag tycker att fem mål framåt och tämligen enkla mål utan att få ta sig jättemycket var väl att städa undan det på ett bra sätt. Där har Malmö varit i större svårigheter vid andra tillfällen. Däremot så måste man ju kanske ändå reagera lite grann på hur det ser ut i försvarsspelet. Onsala fick göra ett mål sen unge Björkqvist hade klantat till det, men också andra spelare bara står stilla passiva. Och totalt sett så skapar kanske Onsala fem chanser väldigt nära mål. Det känns som MFFs backlinje sjunker ihop i knät på Dahlin nästan och tvingar honom till ett par jättebra räddningar. Och det är lite hönsgårdsvarning över det. Och det kan ju inte hjälpas att man tänker framåt en vecka att det är ett annat mörkblått lag som står på andra sidan då som är lite bättre. Och jag tror aldrig det är bra att det ser ut så i en match som det gjorde försvarsmässigt. Däremot så tycker jag att det finns mer att önska framåt. Alltså Anders Christiansen kändes som han gick på halvfart eller kvartsfart. Men gör man fem mål framåt, Colak gör det enkelt, gör enkla mål och Birman Sevic får göra mål. Så är det väl okej. Okay. Men bakåt tyckte jag det var lite svajigt.
Fredrik, tycker du, är det konstigt att man får det intrycket i en sån här match? Att det går lite på tre kvart?
Det är nog för att det går lite på tre kvart, tror jag. Jag ser det någonstans, en sån här match, på samma sätt som jag ser Riga i första omgången av Champions League. De ska bara klaras av. Liksom. Det såg inte bra ut då mot Riga och det såg väl inte så där fantastiskt ut mot Onsala heller, men ja, jobbet utfört, det var det enda som spelade någon egentligen roll. Och, ja, man ska nog akta sig för att dra för stora slutsatser och sådana här matcher, tror jag. Det är svårt att mentalt komma upp i den nivån som krävs. Det är svårt att göra en topprestation och man kanske får se det som att det är för MFFs del bäst att spara den här topprestationen till lördagens möte med Östersund, men det är ju som sagt...
Ännu bättre sparat till Chelsea på onsdag, men...
Om MFFs liksom upplägg eller det, den som de kommunicerar ut själva, så är Östersundsmatchen viktigare än Chelsea-matchen.
Men sen är det, jag håller med om att den är, men man skulle kunna vinna mot Östersund utan en topprestation.
Ja, det är sant.
Ja.
Eller
sen tycker jag då individuella besked, som sagt, alltså att Colak får göra mål, det tror jag, det spelar ingen roll att det är på Onsala. Jag tror det var viktigt för honom. Jag tror det var viktigt för Biman Savic att göra ett rätt snyggt mål faktiskt, på en lång passning. Och Abubakari fick ju också göra mål, men för mig framstår spelar fortfarande många frågetecken mot honom, tycker jag. Det är väldigt svårt att bedöma kapaciteten.
Alltså man såg ju, om inte annat så såg man ju på firandet att de här målen verkade betyda en del för de som gjorde dem.
Men Colak vet ju inte vad kuppen är i Sverige kanske.
Nej, men jag tror han var väl ändå den som tog det mest lugnt. Alltså, ja. Birmančević såg ju väldigt nöjd ut med att ha gjort mål.
Jag tror han var nöjd med hur han gjorde mål också, så att säga. Så att det var ju... Sen utöver de här, så jag vill gärna nämna, Berget har ju haft det jobbet, men alltså jag beundrar hans, snacka om att ändå ge 87% även i en sån här match. Han springer och löper och han fick lite utdelning på teknik och han kände att han var lite snabbare än de andra. Alltså det kan ju betyda någonting framåt det också, om man kan liksom kickstarta igång igen.
Ja, men jag tycker en sån här match, det är lite så win-win-match egentligen. Alltså så länge man inte står för ett totalt fiasko liksom och åker ut, så blir det ändå en match där man tar med sig det som var bra och liksom ändå kan nonchalera lite grann det som var dåligt. Som Colak då, får göra mål, perfekt för honom. Sen har man kanske förlorat några dueller mot en division 2-spelare. Det tar man inte direkt med sig från det. Det är inte så att man gräver ner sig för det. Utan det är mest att man får många positiva saker att ta med sig vidare. Så det kanske visar sig här i förlängningen att den här Onsala-matchen fått ganska bra positiva ringar på vattnet för hela laget. Jag tror att Birman Sevic pratar ju här i uppehållet om att han har haft det tufft efter landslagsuppehållet och att luften... Jag vill säga, efter landslagsuttagningen, han blev ju uttagen i landslaget i slutet av augusti och var med på samlingen där i början av september. Då. En samling som han i Serbien då, för övrigt inte var speciellt nöjd med eftersom han fick spela wingback. Han startade deras träningslandskamp mot Qatar. Byttes ut efter 55 minuter och sånt där. Han var inte alls nöjd med det. Men han pratade om att det liksom, luften lite gick ur. Ja, i alla fall honom, och han hade väl känslan av att det var så med hela laget, att det blev liksom oerhört intensivt matchande och de har nått fram till Champions League och sen kom liksom en motreaktion. Det ligger väl mycket i det också. Han har väl kämpat ganska mycket med den här målformen. Det har varit jobbigt att inte kunna leverera några poäng. För att han var ju otroligt het i sommaren, under sommaren. Så att man ska nog inte underskatta betydelsen där av att faktiskt få trycka in en mot ett division 2-gäng från Särö.
Men jag tror att det var en liten minimal chanstagning kanske att spela matchen med många landslagsspelare borta. Man har ju gjort så tidigare med cupmatcherna, men samtidigt så kan det vara smart, det som du är inne på Fredrik, att man ändå får igång spelarna på något sätt. Det är ändå en tävlingsmatch om en på lägre nivå, så att säga. Att de kanske har lite bättre fart in mot Östersund nu här, framförallt. Mm.
Jag var faktiskt överraskad över hur många av landslagsspelarna som fick chansen i den här matchen. Och titta på Erdal Rakip då, som alltså på mindre än 48 timmar tidigare ändå spelar 35 minuter mot Die Mannschaft. För övrigt, de förlorar med 4-0 då, Nordmakedonien. Timo Werner hänger 2, Kai Havertz gör 1. Det är alltså Chelsea-spelare detta som de ska möta igen nästa vecka. Men att han därifrån då, så ska han ju resa hem och hoppar in och startar mot Onsala. Ska man följa den här, de här argumenten MFF har haft med vila för spelare och så vidare, så går det ju emot alla möjliga regler egentligen att han ska starta den matchen, kan man väl tycka. Men ja.
Det kanske inte är
fick MFF
intensivt i VM-kvalet.
Nej, det är nog lugnt, speciellt när man möter Tyskland. Det är mest, man får inte ha bollen så mycket, så man ligger mest på försvar. Hoppas på något.
Sen får MFF en effekt till. Det är några ungdomar som får in och känna på det. Nu vet man inte hur många av dem som verkligen kommer att få vara kvar när de blir junior, eller går över junioråldern. Men de har ändå fått in och känna på lite grann.
Är det?
Får man säga en sak till om cupmatchen innan det känns väl som att vi släpper något snart, så funderar jag bara lite grann kring, och vi pratade resonerade innan vi började spela in här, men lite anmärkningsvärt att det är så lite folk som det var på matchen. Samtidigt så har MFF legat väldigt lågt. Den har ju inte marknadsförs på något sätt. Och det kan ju ha att göra med att det var en stor konferens i Malmö, att man kanske inte vill ha dit så mycket folk, jag vet inte. Samtidigt kan ju MFF ta det som ett litet orostecken mitt i hypen som man fick fullt satt mot Mjällby och sådär, att publiken är ju kräsen, det gäller att vinna matcher här, så att det är väldigt viktigt tror jag att MFF verkligen hakar på i toppen här, annars så kan ju intresset vika lite grann igen.
Man kände också att det fanns en viss irritation efter Mjällby som jag kunnat tycka mig kunna detektera, så att ganska länge har ju supportrar köpt det här med liksom att otur med missade chanser, mycket skador och sådär. Men insatsen mot Mjällby, när man fortfarande körde den snacket efter matchen, trots att de som var där och de framför tvn såg vad de såg, så var det fortfarande otur med chanser och skador. Och då blir liksom, liksom tre poäng upp till toppen och sådär, trots att Djurgården föll då liksom. Man inte lyckades ta in det där försprånget. Man kunde ju faktiskt lägga ett jämsides med AIK och Djurgården nu inför avgörandet. Men det blev liksom lite frustrerat efter det.
Hur såg uppgörelsen ut om vi återvänder till det här? Alltså, för det var ju Onsala som hade hemmamatch. Och så har det varit många gånger tidigare i cupen att matchen har spelats i Malmö ändå. Men jag antar att det var liksom... Att intäkterna gick till hemmalaget?
Alltså det kan vara olika varianter. Det kan ju vara att de delar intäkterna, eller det kan vara så att Onsala har fått en summa pengar för att de spelar i Malmö. Jag vet inte.
Onsala har väl inte gått lottlös. Jag menar, det är ju en buss ska hyras, bensinpengar ska betalas och det ska säkert fixas fram käk efter matchen och inför matchen. Det är ju inte gratis att åka till Malmö och spela fotboll. Liksom, så de har väl, väl minst fått täckning för sina utlägg i alla fall.
Jag tror faktiskt att de får mer, därför att de har ju, hade de spelat hemma hade de ju fått en intäkt, om man uttrycker det så.
Ja, de har säkert gjort en deal. Superhemliga deal.
Det är säkert en deal. Men som sagt, det är lite grann, det kan låta fånigt att prata om det här kanske, nu tycker folk att vi är negativa igen, men den här hypen som blev runt Mjällby-matchen, det var ju liksom publiken tillbaka äntligen och så vidare. Men vi vet att det ställs höga krav, jag tror det är jätteviktigt för Malmö att man verkligen har guldhäng i resten av allsvenskan, för att annars är det lätt att det liksom faller tillbaka till tv-sofforna igen.
Ja, det är ju lite överraskande. Det här var alltså andra chansen för MFF-supportrar att se sitt lag live. Man har ju kunnat se till viss utsträckning, men att faktiskt där alla har kunnat gå så att säga. Och på över 1,5 år. Det var liksom ändå lite överraskande att inte fler tog den chansen.
Men det känns det ändå inte... Ja, det är klart att det hade inte blivit några liksom enorma mängder åskådare där oavsett, men det känns ju som att den här konferensen om förintelsen la ju någon sorts transportlock över hela stan som var liksom gjorde det ju svårt för folk att ta sig fram.
Det har säkert påverkat, absolut.
Jag trodde man tog cykeln i matchen.
Ja, men det hjälpte ju. Alltså, skulle
det vara Pilarsvägen
så hjälpte ju inte det.
Nej, men man kan ju cykla igenom Pilarsvägen.
Halva Malmö var ju liksom körda.
Gällde var på rätt sida om Pilarsvägen.
Så att, ja. Då går vi vidare och pratar om det landslagsuppehåll VM-kval som var, eftersom det var... Vi redan har varit inne på det, och det var ju, om man ser det ur MFF-horisont, både vatten och vin i detta. Om man börjar med den stora plusvarianten, så får det ändå sägas vara MFF-arna som spelar för Bosnien-Herzegovina. Alltså Adin Alic och framförallt Anel Ahmedhodžić. Nalic spelade 30 minuter mot Kazakstan och spelade sen från start mot Ukraina. Och Armin Hodzic spelade ju 90 minuter i båda matcherna och blev dessutom målskytt mot Ukraina. Ett mål som var absolut nödvändigt för Bosniens förhoppningar om ett VM-spel.
Ja, otroligt viktigt och otroligt snyggt mål.
Ja, ett jävla svårt mål alltså.
Han får alltså, vad ska man säga, lite till höger om målområdet så får han en lyftning över sig så att säga. Som han liksom drar till på volley i bortre hörnet. Att han borrar ner den i bortre hörnet. Det är ett svårt nummer.
Inte alla mittbackar som hade tryckt dit den där.
Verkligen inte. Nej, det är som sagt, det är ett helt avgörande mål. Skulle de förlorat borta mot Ukraina som de ju framförallt slåss om den där andra platsen med, så hade de ju verkligen inte råd att förlora. Och även det jublas ju över det målet även i Finland som också är med och slåss om den här andra platsen då. Bakom Nederländerna är det väl som toppar gruppen. Och nu, vi kan väl dra lite snabbt där. Bosnien har två hemmamatcher kvar. Och det är just Finland och Ukraina. Man har således allt i egna händer så att säga. Det bör väl räcka med seger mot Finland och kryss mot Ukraina.
De behöver ju bara lära sig att vinna matcher.
Så är det. Det är
väldigt många kryss.
Ja, precis. För att Ukraina har spelat en match mer än Finland och Bosnien. Det är där det kommer in. Så Ukraina har alltså, vad är det, en seger och sex kryss? Eller är det sex kryss och en förlust? Något den här stilen.
Anel är väl dessutom en spelare som funkar bra med att spela mycket så att säga. Så att det är väl bara bra att han får 290 minuter under ett uppehåll.
Ja, herregud. Det är fascinerande att han åker runt och gör alltså ändå topprestationer på den här höga europeiska nivån. Liksom. Men det är kanske ännu mer fascinerande att Adi Nalic ändå bedöms vara en startspelare. Liksom. Han ligger där på släp bakom Edin Dzeko, interanfallaren, liksom, i en central mittfältsroll. Det är häftigt faktiskt.
Han hade också en riktigt bra chans att kvittera i andra halvlek innan Armin Hodzic till slut gjorde det. Han var dock utbytt när kvitteringen väl kom, påpeka.
Vad säger Adi Nalic, hade väl också något av en mardrömsresa till Kazakstan. Det var fem stycken i den bosniska truppen som alltså inte fick visum för att resa in till Kazakstan. Väldigt märkligt, men det löste sig en dag senare. Men då fick de alltså åka någon sån här knäppresa som var typ Sarajevo, Zagreb, Moskva och Moskva. Vad är det den heter? Nursalam eller något sånt där i Kazakstan?
Nursultan.
Nursultan är den heter. Ja, vem är ursäkt för det? Alla kazaker som lyssnar på hemma för podden.
Men tänk om man på Adi Nalic också som spelare, så kanske det vore väldigt bra för honom om sådana här lyft så att säga gör att han förstår att han är en bra fotbollsspelare och att han inte behöver bevisa så mycket individuellt. För jag tycker fortfarande det är ett av hans bekymmer det här liksom, att han överdriver saker i Malmö FF ibland.
VM-kvalet då i övrigt, Ardal Rakip har vi ju redan pratat om.
Ja, de krossar i Liechtenstein med 4-0 och sen torskar de med samma siffror mot Tyskland då. Vi kan väl bara nämna att de möter alltså Rumänien, nu ska vi se, de möter Nordmakedonien och Armenien borta och sen Island hemma, och de behöver egentligen full pott. Samtidigt som får hoppas att Rumänien tappar poäng mot Island eller Liechtenstein. Så det, för att knipa den där andra platsen bakom Tyskland, det är svårt, men det kan gå.
Ja, Island är ju inte vad Island har varit, och de har ju ingenting att spela för heller. Så att, men man vet aldrig. I övrigt i A-lagssammanhang så spelar ju Martin Olsson, kom in för Sverige mot Grekland.
Och det var ju en seger med tanke på hur det inhoppet såg ut, eller hur Martin Olsson såg ut i det inhoppet, så får man väl säga att det är något av en seger för Dr. Wiman.
tack för det. Ja, det var, jag måste erkänna att jag skrattade till i soffan när jag ser det, för att det har ju inte kommunicerats mycket kring hans hälsotillstånd, om man uttrycker det så. Men Och det var väl ganska likt en bruten näsa, va?
Mm. Han hade alltså en stor svart mask på sig.
Mm. Det kan kanske bara var för att förvilla.
Exakt. Ja, men det var, ja, det var ett kortare inhopp. Han spelade ju inte mot Kosovo.
Nej.
Jag trodde faktiskt att Martin Olsson skulle vara på plan mot Onsala. Just med tanke på hur lite han spelade i landslaget och hur nära det trots allt är. Jag menar, en snabb tågresa hem bara. Så. Men det, så var det. Så blev det inte.
Sen har vi Ismail Diawara. Han spelade inte, men han var i alla fall med i en trupp.
Ja, de vann, Mali vann båda mötena mot Kenya, toppar sin grupp. Diawara satt på bänken i en av matcherna. De tog ut 4 målvakter i truppen, så att de får väl gå runt lite på vem som får sitta på bänken, antar jag.
Om jag tolkade min snabba titt rätt, så tror jag att de tvingade till målvaktsbyte i den första av de här 2 matcherna.
Alltså var lite osis för Diawara då.
Så att de liksom... Ja, och att det kanske var därför då som han kom in på bänken i match 2, så att säga.
Ja, precis så kan det vara.
Men det vet jag inte.
Men det var samma upplägg under förra samlingen, att han satt på bänken i en av matcherna.
Ja, de kanske bara har jävligt gott om målvakterna.
Så är det.
Så är det. Innan vi avslutar det här...
Vi har ju fler att gå igenom här.
Ja, precis. Men jag tänkte bara att vi skulle återkomma till A-landslagssvepet. Mm. Eftersom det finns en spelare som är värd att prata lite mer om. Men vi har ju lite U21 och U20 också.
Ja, vi får inte glömma nämna Bonkinusen också.
Nej!
När vi är inne på det afrikanska kvalet. Och där Nigeria chockförlust mot Centralafrikanska republiken hemma i Lagos med 1-0. Mål i 91:a minuten där. Bonke spelade inte i den matchen. Han hoppade däremot in i den följande 2-0-segen borta mot Centralafrikanska republiken. Som gör att Nigeria fortsatt toppar sin grupp. Då. Den matchen spelades för upp till Kamerun. För någon som är intresserad av det.
Ganska mycket, konstaterade vi, ganska mycket landskamper på neutral plan i Afrika för tillfället.
Mm. Jag tycker det är fascinerande. Det känns som någonting som liksom, man pratar inte så mycket om. Det blir mest bara parenteser. Det här att faktiskt MFF har ganska mycket spelare som under de här uppehållen så är det mycket prat om återhämtning och så vidare. Men väldigt mycket spelare som flänger runt över kontinenter. Det är ju långa avstånd. Jag menar, den resan som Bonke gör här, liksom att spela i Lagos och i Lumbia eller vad det nu heter, i Kamerun, en kuststad där. Alltså, det tär ju på en sådana resor också. Det är säkert upplyftande för att representera sitt land förstås, men det är långa resor och säkert omtumlande. Och det är möjligt att, nu kanske lite fördomsfullt av mig här nu, men jag misstänker att komforten kanske inte är riktigt lika hög under en landslagssamling i Afrika som den är på stadionområdet.
Men det är å andra sidan en smidigare resa än att ta sig till Kazakstan med 2 mellanlandningar.
Ja, precis. Nej, men det sliter ju också. Liksom. Jag tror att man vinner nog mer i att folk bygger upp ett härligt självförtroende som man kommer in med. Och liksom ändå, det är ju en stor ära att få representera sitt land.
I U21-landslaget så var ju Noah Elk, Sebastian Nanasi med i truppen. De spelade dock inte 1-1-matchen mot Italien. Det är ju också en viktig kvittering, får man säga, som kom sent.
Som gjordes av?
Tim Pritsa.
Så var det. Vagic och Sar spelade också i den matchen, kan man väl tillägga. Nanasi spelade inte mot Montenegro heller. Och så om vi flyttar oss neråt en nivå till P20 så spelade både Peter Gorgis och David Edvardsson i 1-0-förlusten mot Rumänien. Sen var det en match mot Mexiko också.
Ja, det är svårt att döma en spelare som man inte har sett så där väldigt mycket av. Men Peter Gorgis blev, så vitt jag kunde säga, inbytt i den matchen och blev sedan utvisad i ett storbråk vid matchslut eller direkt efter matchen. Och alla som har kanske gott minne kommer ihåg att han även lyckades bli utvisad mot Göteborg för en väldigt hög och väldigt ful spark. Det känns ju, förlåt uttrycket, inte som hans avtryck i Malmö FF så här långt. är så där oerhört positiva faktiskt, utan det är ju rätt svaga insatser det vi har sett, och två utvisningar på olika sätt är ju inte heller någonting som kanske lyfter i min tankevärld för en ung spelare.
Nej, det är, jag ska också understryka det, tycker jag, för det är väldigt svårt att uttala sig om det här som hände mot Mexiko, eftersom det är ingen av oss som har sett det. Det man konstaterade där var ju att landslagsledningen sa ju att det hade sett likadant ut när Mexiko mötte men var det nu? Var det Rumänien? Någon dag tidigare. Så att det verkar ha varit en liksom stökig sammandragning liksom i största allmänhet. Sen är det ju naturligtvis fortfarande vars och ens ansvar att ta hand om sitt eget uppförande, så att säga. Mm. Ja.
Det man kan, om man kan säga något generellt om U21 och P20 då, så är det väl kanske borde finnas en viss oro för tillväxten i MFF. Det är alltså två spelare då. Nu spelar ju för sig Sarre de här matcherna, men att MFF har två spelare på bänken som inte spelar någonting, och i P20 så har man två spelare också. Borde kanske vara fler med tanke på det enorma ekonomiska försprång Malmö FF har i Sverige och den uttalade målsättningen av att satsa på akademi och förädla unga spelare som ska liksom komma upp i A-laget. Och ja, det känns som att kanske fler borde vara aktuella för de här yngre landslagen i ett sånt fall. Det finns säkert jättemycket folk i liksom P15, P14, men det är någonstans där händer så mycket under de åren, så att det är ett kvitto på talangutvecklingen är ofta med U21-landslaget, liksom, att det finns genombrottsmöjligheter där.
Det finns en problematik som inte vi har pratat om här i podden i alla fall. Och det är det faktum att det har naturligtvis sin botten i alla skador Malmö FF har haft under sommaren här. Men det är så att efter 7 raka segrar i U21-serien så drog Malmö FF sig ur den i augusti, september, möjligtvis slutet av augusti. Vilket innebär att spelare som sitter mycket på bänken i A-laget, typ Nanasi, får inte speltid överhuvudtaget då. Och de U19-spelare som skulle kunna vara liksom de som tar nästa steg får spela i U19-serien, men har inte det här moroten att ändå spela i lite högre sammanhang, om vi ska uttrycka det så, U21-serien. Och det är ju lite oroande, tycker jag, för MFF, även om skadorna som sagt är en väldigt stark förklaring att man faktiskt inte just nu har något U21-lag. Nu har det ju inte på många år varit en trupp som har tränat för sig själv, men det finns inget lag som spelar matcher där. Och det,
jag varför, tror inte det är bra för Malmö FF. Varför drog man så den serien?
Ja, med hänvisning till skadeläget, och det var ju den perioden när det var så intensivt matchande för A-laget att du hade fått spela med i princip ett U19-lag. Och det kan ju vara tufft då för dem att klara två olika serier. Det kan ju också slita på de spelarna, så att säga. Men det är ju ingen ideal bild av att när det blir så här. Det är definitivt inte. Sen har U21-serien varit ett sorgebarn, tycker jag, under flera år. Därför att det har blivit väldigt, väldigt stor variation på vilka lag som ställs på benen och vilket motstånd man får. Och det har varit långt mellan matcherna och så vidare. Men för framtiden så är det nog väldigt angeläget, tror jag, att MFF finns med i de sammanhangen.
In med dem i seriespelet. Det vanliga seriespelet. Tycker jag. Men det är ju en process som tar tid.
Det kan jag bara hålla med om. Det skulle ju ställa krav på ännu större trupper kanske. Men de unga spelarna skulle ju må väldigt bra.
Ja, men så är det. Det är ju en sak att ösa in mål i. Det har man ju sett åtskilliga exempel på genom åren. Spelare som liksom öser in mål i juniorsammanhang. Och
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Väldigt mycket när man spelar i MFFs unga lag så går ju mycket på räls. Man har väldigt bra lagkamrater, man spelar en... Det är kul att spela fotboll liksom, men sen så kommer man upp på den här andra nivån så förväntas man stå för ett annat typ av jobb. Det blir ofta en kulturkrock när man blir utlånad. Kanske till en superettanklubb där man där liksom lagkamraterna inte besitter samma tekniska färdigheter och det kräver att man kämpar på ett helt annat sätt och matcherna är fysiska. Det steget är viktigt att ta och få den. Men det förstår, man kan ju inte låna ut alla 19-åringar heller, för man måste ju ha dels för utfyllnad på A-lagets träningar om det är mycket skador, men också för att kunna sitta på bänken då förstås.
Nej, men det där pekar du ju på den andra delen av problemet, att MFF har väldigt många spelare utlånade, så att du hade Amin Sarr varit kvar i Malmö och Pavle Vagic varit kvar, så hade du kanske kört U21-serie också så att säga. Samtidigt så kan du ta för stor A-trupp, så att det är lite moment 22 över det hela, men jag tror också att ett U21-lag i division 1 hade ju varit betydligt bättre kanske för MFF än att ha spelare utlånade i någon klubb långt borta på Västra Jylland som vi inte har hört talas om nästan.
Vi bordlägger den U21-diskussionen så länge och återvänder till landslagsgenomgången, för att det är en spelare kvar som vi inte har pratat om. Sergio Peña hoppade på ett flyg till Sydamerika, spelade för Peru, gjorde mål mot Chile, åkte sen till Bolivia för att spela bortamatch och kom inte till spel. Skadad igen. Och man undrar ju lite grann, vad är det som pågår här?
Ja, det här var ju varit ganska intressant tycker jag, just den här Bolivia-biten. Peruansk media var ju tidigare att skriva att det var att han spelade inte på grund av en skada. Ej specificerad skada, men att det rör hans vad var väl ingen vild gissning just då. Och den är ju, vad ska man säga, att den är överansträngd förmodligen. Det är väl lätt, väl från början en bristning och den vill man inte slå upp. Sen så på MFFs träning här i tidigare veckan så dementerade ju Jon Dahl Tomasson detta och sa att det var planerad vila. Och jag skulle väl säga att sanningen ligger någonstans däremellan. Peru la ut en bild från lagets tisdagsträning, tror jag det var. Och då var ju Peña hårt lindad om sin högra vad. Jag kan inte svara på hur hård lindad, blir svårt att säga på en bild. Men med tanke på i vilket skede och kvalet är inne i, så måste ju Peru vinna sina matcher. De förlorar ju med 2-0 mot Bolivia. Det var ju riktigt tungt. Och i ett sånt läge så ställer man ju inte över sina bästa spelare. För det är Peña. Han är oerhört viktig för Peru. Som sagt, han avgjorde ju matcherna mot Chile då, när han dunkade in sin egen retur. Det var ett snyggt mål. Möjligen kanske man låter, med tanke på att det är ändå 3 matcher under ett ganska kort samling, möjligen låter man någon börja på bänken då och hoppa in i andra halvlek. Men man ställer ju honom inte helt utanför truppen om han är frisk. Om man tittar på Jotun då, så har jag ju spelat de 2 första matcherna. Också viktigt för Peru, för MFF-spelarna. Så, nu vet vi ju inte riktigt hur det blir med Peña. Om man spelar här mot Argentina, den matchen spelas ju i natt. Han är ju inte aktuell för Östersundsmatchen ändå då, på grund av att han inte hinner hem. Men jag skulle inte säga att det var planerad vila. Det tror jag liksom inte. Det är möjligt att MFF har haft ett önskemål om att Peña ska vila en av matcherna. Men alltså, vilket landslag i ett avgörande skede av sitt VM-kval ställer över en spelare som är frisk? Det gör man ju inte.
Nej, då skulle man ju, om man hade planerat in en vila här, så hade det logiska i så fall varit att vila spelare mot Argentina, där de ändå kanske har sämre förutsättningar att ta poäng.
Mm. Ja, men visst är det så. För Bolivia, den var ju liksom något av en 6-poängsmatch för Peru.
Vi har ju varit inne på detta innan, och även om man kan jämföra nivån på spelare, så hur är det med Littmannen vibbarna, Max?
Det är för tidigt, tycker jag. Man ser ju, det har ju varit, det är ju mer än han. Jag menar, Moisander har ju också haft skadebekymmer. Där är ju ännu närmare till Littmannen på sitt sätt eftersom han är finländare.
Han har inte spelat så mycket i landslaget i Mellan.
Nej, det är sant. Men Moisander spelade ju inte så mycket i sista året i Bremen, var det han var, va? Så att man vet ju inte heller det riktigt där. Men det är ju så, med äldre spelare kan det ju det vara. Nu är inte Peña en äldre spelare, utan, men det är ju återigen, det är väldigt svårt när vi inte vet förutsättningarna. Och någonstans, även om det är väldigt svårt för klubblag, så hade Peña varit på gränsen verkligen till att med skadan, så borde ju Malmö FF stoppat honom från landslagsresan. För det kan man ju göra av medicinska skäl. Ju. Mm. Så att någonstans måste man väl ändå ha bedömt honom som att han var helt frisk. Men det är ju konstigt, och det blev ju ändå konstigare just när Tomasson ger sådana där konstiga signaler om att nej, men han är inte skadad. Man vet, ja, vi är bara tillbaka i den diskussionen att vi inte riktigt vet vad som gäller runt honom. Och det ska bli intressant att se nu när han kommer hem. Kan ju inte tänka mig att han är aktuell mot Chelsea heller. Det blir ju en väldigt stor chansning att skicka in honom där om han inte har spelat match. Och kanske inte tränat på någon vecka igen. Det var inte direkt landslagsanknytning. Vi kan väl bara notera när man pratar om skador då, att det är Oskar Lewicki. Jag har sagt det till Sydsvenskan i veckan och till andra väl också. Det känns ju inte som att han är aktuell för spel på ett bra tag. Och ska man försöka analysera, så är det väl tveksamt om han är tillbaka i höst, om jag skulle vilja uttrycka det så. Med tanke på att han säger att han inte kan slå på en boll utan att få ont i sitt knä.
Vi vet i alla fall var han har ont. Vi vet i alla fall var han har ont. Så det är ändå något att gå på liksom.
Nu
så släpper vi landslagsuppehållet och blickar framåt. Till att börja med mot lördagens allsvenska match. När MFF åker till Östersund. Och Östersund slog visserligen Elfsborg för 4 veckor sedan. Men de har alltså tagit 4 poäng på de 10 matcher de har spelat efter sommaruppehållet. De ligger sist i allsvenskan och det finns liksom inga, oavsett hur den här matchen ser ut, så allt annat än en seger går inte att förklara bort.
Jag har annan stats på dem.
Ja.
11 förluster på 14 matcher sedan serien startade om här i juli.
Ja.
Ja, de har spelat oavgjort hemma mot Hammarby, vunnit hemma mot Elfsborg och kryssat borta mot Halmstad.
Ja. Prata om ett annat uppehåll.
Ja, exakt. Vi kanske definierar när uppehållet började på olika
sätt. Summa summarum, Östersund är inte bra. MFF ska vinna den matchen.
Det ska de verkligen göra. Ett av de här få lagen som Östersund faktiskt har tagit poäng av är ju just Malmö FF.
Jag satt faktiskt och tittade på någon match här. Det var Elfsborgsmatchen. Och Östersund är ju fortfarande, trots att de inte är bra, luriga i sitt kontringsspel. Med tanke på då hur MFFs försvar inte har varit helt stabilt, så vill jag hissa en liten varningsflagga, men det är alltså i vanlig ordning, Malmö ska såklart vinna den här matchen, självklart.
Djurgården var ju där uppe för 2 omgångar sedan och verkligen stökade undan den matchen med 3-0. Det skulle ju överraska otroligt mycket om MFF inte gör det också.
Finns det några frågetecken att räta ut kring laguppställningen i den matchen?
Nej, det tycker jag väl egentligen inte att det är. Jag förutsätter väl att, ska man inte säga för mycket här nu, men det är väl i och för sig lite tveksamt om MFF spelar 4-4-2 eller 3-5-2. Om man vill liksom nöta in ett 3-5-2 inför Chelsea, eller om man kör ett mer rakt.
Ja, fast frågan är ju hur mycket man kan nöta in. Alltså matchbilderna kommer skilja sig så enormt mycket åt, så att, men visst, det kan ju finnas lägen där man kan ha glädje av det. Men det känns, tror jag att det är någon Nu spelade ju både, tänker jag, nu kom ju både Innocent och Rakip direkt från landslagssamling och spelade här på onsdagskvällen. Kommer de, någon av dem att vila från Östersundsmatchen, tror ni? Och att ändå rotera någonting?
Jag tror att man kommer ställa starkast möjliga lag på plan mot Östersund. Jag tror, om man vilar någon match, så tror jag snarare att det är Chelsea borta, liksom, faktiskt. Just för att det, de måste verkligen vinna Östersund borta.
Mm. Nej, jag försöker tänka hur de ställer upp. Jag på något sätt ser jag framför mig en trebackslinje i alla fall med Nilsen, Brorsson och Martin Olsson. Men jag vet inte
vad.
Därför Arnel glömmer jag, förlåt. Arnel är bort med Brorsson.
Det får han vila i så fall.
Men det, kan, ja, nej, det, är inte, nej, det är svårt att säga. För samtidigt vill han väl in de här fem. Man vill ha in Berget. Berget spelar ju säkert då, så spelar och ja. Ja, det finns nog rätt många alternativ när man tänker efter denna gången faktiskt. Tror han,
och nu vill han Rex, ställa upp. Rex jag tänker med Rex också, på något sätt också.
Ja,
även om man efter en... efter en skada kanske inte vill släppa in honom på ett konstgräs där det är lite halvkallt. Kanske inte väljer att starta med honom.
Samtidigt är det Rexen som spelar som du kan behöva mot Chelsea då, som har, eftersom han har så stor erfarenhet och varit med mycket här. Så att, ja, det kan faktiskt bli lite intressant hur han väljer att resonera. Jag är väldigt förtjust i Martin Olsson. Så att han tycker jag ska vara given. Men sen om det är som ytterback eller en mittback, det
viktigaste är att han har på sig sin ansiktsmask. Den är ju, den tycker jag han ska behålla för all framtid.
Ja, det är faktiskt intressant.
Ja. Men närmare så här kommer vi inte, menar ni?
Ja, det blir svårt. Jag skulle nästan känna mig nästan lite överrumplad. Jag behöver tänka mer på vad de kan ställa upp för lag där. Men om de ställer upp 3-5-2 så tror jag också på den backlinjen. Och jag tror på Berget. Och, jag skulle kanske mer tro på att Berget går till höger och Martin Olsson går till vänster. Och så spelar Brorsson, Ahmedodzic och Nilsen mittbackar. Och sen är det Rakip, Innocent och AC på mitten och så. Birman ser väl Colak på topp.
Ja, så kan det mycket väl bli. Det är inte alls osannolikt. 3-5-2, alltså eftersom inte Thomasson verkar så förtjust i Erik Larsson heller av någon anledning, så är det ju 3-5-2 en variant med automatik då.
Ja, alltså vi får helt enkelt se.
Så är det.
Ska vi bara parentetiskt nämna en spelare till apropå det när vi så är det faktiskt så att det var ju lite, det var någon fråga runt inför cupmatchen angående Romain Gall som faktiskt nu har tränat med Malmö FF mer än en månad tillbaka, men vad som exakt har hänt där kan man ju fundera över, men att man väljer att inte låta honom sitta på bänken ens i den cupmatchen där man skickar in 4-5 19-åringar på bänken, så tyder det väl på någon sorts konflikt att han inte valde att gå någonstans i somras, kan jag känna. Eller så presterar han inte alls på träningarna, det kan man inte veta heller. Men det är tragiskt när det blir den där utvecklingen kring en relativt ung spelare trots allt som inte har lyckats i MFF bevisligen, men som kanske behöver komma vidare alltså, på riktigt.
Jag tror också han har så pass bra betalt i MFF att han någonstans ser det värt att sitta av kontraktet så att säga. Och om jag förstår det hela rätt så får han ju alltså en summa när kontraktet är slut. Om man fullföljer kontraktet så att säga så finns det pengar i det för honom. Och ja, det är väl svårt med tanke på hur situationen är för honom just nu, så är det väl svårt att liksom för honom att hitta ett mer lukrativt avtal någon annanstans.
Ja, så är det säkert. Pengarna står ju mycket. Det blir bara så olyckligt när det blir en sån situation. Det känns så märkligt på något sätt.
Efter den allsvenska matchen i Östersund så kommer MFF att vrida fokus tillbaka mot Champions League och London och Chelsea. Och jag vill öppna den här diskussionen med att fråga, vad skulle vara ett bra resultat för MFF borta mot Chelsea? Hand upp den som vill svara först. Inga händer upp.
Nej, men i och med att det är, den målskillnaden spelar inte så jättestor roll egentligen. För att säg då att det är senhet Sankt Petersburg som är mest sannolikt kommer trea i gruppen, eller ska MFF ska slåss med om att komma i trea i gruppen, så spelar det inte så stor roll om man får stryk med 2-0 eller 3-0. Så att ett bra resultat är ju ett oavgjort resultat. Och de andra resultaten spelar inte så himla stor roll. För så länge det inte blir någon förnedringssiffra. För det kan ju få långsiktiga effekter.
Ja, det var lite, det var ju lite, lite det jag var ute efter. Alltså, vad ska MFF liksom få med sig hem för att känna att det här ändå gav någonting?
Alltså jag tycker det är jättesvårt. För vi har ju på näthinnan kanske då att det har varit väldigt tufft. Och vi Chelsea är regerande Champions League-mästare. Det finns ingenting som talar för att det inte blir 3-4-0 minst till Chelsea egentligen.
Jag tror
matchen känns för svår för MFF just nu. Alltså, de behöver ju en mirakelmatch egentligen. Samtidigt kanske det inte är där man ska begära att de ska ha den, utan det kanske ska vara mot Chelsea hemma. Men för att Europaspelet liksom ska vad ska jag säga, lyfta intresset igen. Alltså intresset finns ju där, men det är någonstans har det ju ändå dalat efter de här två första väldigt tydliga förlusterna. Det behövs ju en mirakelmatch för att det ska vända någonting.
Jag tror att prestationen kanske är viktigare än resultatet egentligen. Att MFF, de pratar ju väldigt mycket om att de är där för att lära och utvecklas, och det behöver ju visas att de har utvecklats nu då, att de kan stänga igen i början av matchen eller i slutet av halvleken då. Men alltså de här lite onödiga målen som kommer efter liksom misstag, att, alltså det är ju en sak om liksom Lukaku drar in ett skott från 30 meter, det kan man kanske inte göra så mycket åt, men liksom, man vill inte ha de här slarvmålen. Utan att man liksom står för en solid och rejäl insats. Man kanske får stryk på 2 eller 3-0, men de målen är frukten av antingen ett väldigt väl spelat Chelsea eller kanske en hörnick eller något sånt där, jag vet inte riktigt. Men det tror jag är det viktigaste, att de liksom känner att vi gav inte bort den här matchen. För det har ju varit lite känsla mot både Juventus och Zenit, att man liksom har lämnat över segern genom lite väl enkla misstag, så att säga. Och sen hade det väl förstås också varit fint att peta in en boll. Tror jag att MFF rent psykiskt hade behövt göra
ett mål framåt hade nog inte skadat, nej.
Mm. När MFF mötte Chelsea förra gången så förlorade man ju med 2-1 hemma när Christiansen gjorde med dem, jag minns rätt. Det var ju liksom, då kunde man ju ta med sig en bra känsla från den matchen, absolut, i alla fall. Men Fredrik var ju inne på det tidigare här. Jag brukar ju alltid vilja värna väldigt mycket om Europaspelet, men det är ju så att Östersundsmatchen är ju viktigare för den här hösten. För att skulle Malmö torska upp i Östersund, jag menar, då liksom dalar ju intresset i allsvenskan, framförallt om Djurgården och AIK vinner sina matcher. Samtidigt som Europaspelet liksom bara känns ännu mer, inte avlägset, men ännu mer artificiellt, höll jag på att säga. Avstånden blir så enormt stora i kvalitet, så att det viktigaste är nu att MFF vinner med 2-0 i Östersund och gör en solid insats. Så då kan man åka till Chelsea med, eller till London med liksom ett okej självförtroende. Men ändå känna att man åtminstone kan retas med dem. Sen tror jag inte att man ska göra som man har gjort de senaste matcherna då. Bäsa sina möjligheter för mycket heller. För det blir inte heller riktigt bra utåt när Anders Christiansen låter uppgiven innan man har spelat.
Nej, man hoppas ju på ett lite, alltså man säger, man ska hoppas på ett lite mer blåögt förhandssnack, så att säga. Lite naivare. Inte var så jävla realistisk.
Ja, men det går ju att chocka. Möjligheten finns ju. Vi såg ju Sheriff Tiraspol vann ju faktiskt över Real Madrid på Santiago Bernabeu. Alltså det är ju en av Champions Leagues största skrällar någonsin förstås. Det händer ju inte varje omgång. Men möjligheten finns där, och för de som tror på den, så kan man väl säga.
Ja, det är ju en det är grunden. Har man inte den så har man inte tron, så är det ju svårt alltså.
Men sen i vår diskussion har vi kanske en annan uppgift, alltså att vara mer realistiska så att säga, och då är det ju väldigt svårt att se det här hända, men tror inte laget på det, då händer det ju absolut inte, utan det är klart att man det vore fantastiskt roligt för svensk fotboll och fotbollen i Malmö om man liksom kunde nå upp till de där ja, mirakelgrejerna som MFF har gjort vid ett antal tillfällen.
Mm. Ja, alltså även om inte vi tror på det så är det ju, det är som du säger, det är ju, vi har ju en, eller det handlar inte om oss, utan lagets förberedelse måste ju ligga på ett annat plan. Vi trodde inte att de skulle vinna borta mot Besiktas heller. Till exempel.
Så är det.
Nej, och Rangers-matcherna trodde vi kanske inte riktigt på nu heller, även om det är en annan nivå än Chelsea och kanske även Besiktas. Men, det är liksom, har man den dagen och framförallt som Fredrik är inne på att stänga igen bakåt och inte bjuder på någonting, så kan ju de där magiska kvällarna uppträda som vi alla älskar som fotbollsvänner i Sverige och i Malmö.
Det har ju bara gått 2,5 år sedan MFF mötte Chelsea senast, då i 16-delsfinal i Europa League, och det blev ju sett över 2 matcher en ganska klar förlust trots allt. Men om man jämför dagens Chelsea med det laget, vad är de största skillnaderna?
Ja, harmoni, en bättre spelartrupp, en bättre tränare, eller kanske en tränare som är mer lämpad för den klubben, kan man väl säga. Chelsea är otroligt mycket bättre nu än vad man var då. Om man tittar på sådana spelare som var rätt ifrågasatta när MFF mötte de senare, som den defensiva mittfältaren Jorginho och mittbacken Antonio Rüdiger. Alltså, Jorginho anses ju kunna få Ballon d'Or nu. Han har vunnit EM, han har vunnit Champions League. Och Rüdiger placerar sig både Bayern München och Real Madrid. En av de mittbackarna som de här storklubbarna verkligen vill ha. Det säger ju någonting om den utvecklingen de har fått. Sen har de ju kvar en del spelare, Kanté till exempel, som fortfarande håller toppklass. Nu är han skadad och lär väl missa matchen mot MFF. Och framförallt Lukaku på topp. De har ju fått den där anfallan som de kanske inte riktigt haft tidigare. Och Kai Havertz, de har ju Mason Mount till exempel, en ung engelsk talang på mittfältet som är med, spelade EM för dem här nu i somras. Det är liksom som att det har egentligen blivit lite bättre på i alla lagdelar, kan man väl säga. Och men inte minst då tränaren Thomas Tuchel, som har väl verkligen gjort Chelsea några strån vassare.
Han är ju också mycket mindre än Sarri.
Ja, exakt. Men Tuchel är ju där uppe bland de här demontränarna, eller vad man ska säga, där man kan sortera in bara några stycken i världen just nu som liksom driver fotbollen framåt med sina idéer, liksom visionärer, eller vad man ska säga. Det är Jürgen Klopp då med sin gegenpressfotboll, och så Guardiola med sin tiki-taka-fotboll, och så kommer Tuchel in någonstans, vad ska man säga, mitt emellan, liksom väldigt flexibel i sin tränar filosofi, att man ska liksom han varierar ju otroligt mycket startelvor och även positionskorrigeringar så där, att hur laget spelar, så det är väldigt svåra och svårscoutade Chelsea.
Men var ligger Chelseas absoluta styrkor då?
Det är väl just det, dels en hög individuell skicklighet, men också att man är väldigt svårbemästrad av många hot, och skulle jag väl säga att man är liksom väldigt många spelare som kan lösa saker offensivt på ett bra sätt. De är svåra att få grepp om liksom. Dock ska det ju faktiskt säga att senet Sankt Petersburg har gjort, sen Tuchel tog över, så har de ju kanske gjort ett av de allra bästa försöken till att stoppa dem faktiskt, med sin fembackslinje och sina 4 man på mitt.
Finns det några svagheter i det här laget?
Det gör det säkert, men det, jag tror inte att MFF är
relativt
som kan utnyttja dem. Det gör, det, vad ska man säga? Det kräver ju så mycket individuell skicklighet för att få hål på den här typen av lag som liksom Manchester City, Liverpool och Chelsea. Liksom. Även om kanske både City och Liverpool är lite före sett över en hel säsong. Men det kräver liksom en individuell skicklighet på en sån hög nivå att det blir liksom konstigt att säga att det finns taktiska svagheter i Chelsea för MFF att utnyttja sådär. Nej, jag tycker det blir liksom konstigt att prata om ens.
Då gör vi inte det.
Nej.
Men är det här, är det liksom 5-4-1? Är det det?
Ja, det tycker jag är lite, faktiskt lite så som man gjorde mot Zenit Sankt Petersburg. Jag tycker det finns en del att hämta i den taktiken där.
Ja. Finns det saker i den taktiken som man inte ska hämta?
Ja, det var väl i och för sig de målen MFF släppte in var kanske inte taktiska fel sådär, utan det var väl mer, det är väl det. Det kräver ju inte bara att man taktiskt hittar rätt, utan det kräver ju också att alla var och en för sig gör sin, ja, kanske till och med karriärens bästa match liksom, i alla fall den defensivt bästa matchen. Och sen också förstås nypa till när chanserna kommer. MFF kommer kanske få en eller två chanser eller en eller två halvchanser på Stamford Bridge. Det gäller ju att den sitter liksom.
Det är så Malmö har varit som bäst internationellt, tycker jag, just i de där, att man har varit cynisk. Naturligtvis måste man ju vara i försvarsspel, man får inte göra några misstag, och sen så våga. Om kontringschansen kommer så måste det gå väldigt snabbt och aggressivt. Vi har sett det genom alla de här åren från Salzburg och framåt. Liksom, att det är ju så, men mot Rangers inte minst nu i höstens spel, att det gäller att hugga en eller två gånger och vara 100% i det och ha passningsspelet som man kanske inte har haft i allsvenskan. Men just det där, ingen tvekan, utan bara köra 3-4 snabba pass och upp. Det är inte så att MFF kommer att bolla sig till någon chans med 20 passningar framför Chelsea straffområde. Och sen får vi inte, kommer de aldrig få till dem.
Nej, men precis. Och sen får vi inte glömma en annan aspekt av matchen som är väldigt viktig att komma ihåg, eller kanske matchen själv, snarare själva evenemanget. Och det är ju att det här är första matchen i Europa som Malmö FF får ha borta supportrar sedan Wolfsburg 2020 i februari där. Och det blir häftigt att se. I förra veckan, jag har inte någon färsk siffra nu, men den är kanske en vecka gammal, då var det uppåt 700 biljetter till Stamford Bridge sålda. Och man kan ju hoppas att de i alla fall dubblar det tills veckan, även om jag är osäker på det. Men det blir kanske runt 1000 och sånt där. Och det, men bara det är ju bra. Det är lite lustigt att man tycker att det är en så där borta siffra nu.
Jag tror att det stannade av där. Jag tror inte att jag undrar om de når 1000 ens. Men det som du säger, det är ändå i de tider vi lever i, när det inte helt enkelt att åka till England och kanske många tvekar också, så är det ju fantastiskt att så många kan komma iväg. Mm.
Det är ju dock en stad där det finns i alla fall potential för så att säga, att hitta Malmö supportrar på plats.
Ja, en av dem bor ju ganska nära arenan och spelar i ett konkurrerande Premier League-lag som Pontus Jansson kommer vara på plats där.
Det är fler skåningar i London än i, säg,
Rask.
Ja, så är det.
Så är det. Några sista ord. För den här gången alltså.
Det lät så dramatiskt.
Ja, jag vet.
Precis.
Nej.
Det är bara åk.
Ja. Vi återkommer vad det lider. Det blir någon gång efter Chelsea-matchen. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 261 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.